Jag har haft en liten förkylning några dagar och den har gjort så att jag har vaknat stup i ett på natten och ofta behövt dricka, och när man dricker mycket på natten så behöver man gå på toaletten. Så att, ja, sammanfattningsvis så var formen ingen vidare bra när jag kom hit, men ärligt talat, vem bryr sig om det nu? Det är mycket härligare att bara få prisa Gud, eller hur? Tack One Nation för lyftet. Jättehärligt. Den här texten som du läste sist här, Nina, som vi ska stanna lite grann inför, där finner vi Jesus i en ganska vanlig situation där han talar både till sina lärjungar, står det, och till folket. Det var väl så med Jesus att han alltid hade en stor skara människor i släptåg vart han än kom. Så samlades många människor och han stannade ofta upp och talade och undervisade dem. Ämnet för undervisningen den här dagen kan man kanske fundera lite grann kring. Han talade, står det, om de skriftlärda och fariseerna, vilket är två grupper som tillhörde de ledande skikten i det judiska samhället på den tiden. Och de som var vana att följa med Jesus och lyssna till honom, de märkte kanske en lite annan ton än normalt. Det var inte den där vanlige, vänlige, milde och barmhärtige Jesus, utan det fanns en liten kritisk edge i hans undervisning, om man får använda lite svengelska här. Riktad mot de här två grupperna, de skriftlärda och fariseerna. Om vän av ordning kan naturligtvis ställa sig frågan, vad har vi för nytta av att fördjupa och se att Jesus var lite småsur på två ledande grupper i Israel för 2000 år sedan? Men faktum är att om vi dyker in i texten här så kommer vi att upptäcka att vi har nytta av det. Men för att förstå det så måste vi också ha bakgrundskunskapen. Vilka var de skriftlärda och vilka var fariseerna som han pratade om här? Jag tror att du som ofta går i kyrkan har lite hum om det, men ifall att någon ändå känner att det skulle vara bra att veta lite grann, så ska jag bara kort berätta att de skriftlärda, de var precis vad de kallades, lärda i skrifterna. Den judiska religiösa vägledningstraditionen utvecklades efter judarnas fångenskap i Babylonien på 500-talet före Kristus. Man valde ut människor som fick tid att studera de viktiga judiska skrifterna, framförallt Tora, lagen, alltså de fem Moseböckerna. Och för att kalla skriftlärd så var man tvungen att gå i en väldigt lång skola, och man skulle helst ha uppnått en viss ålder också innan man riktigt kunde, ja, det fanns väl någon sorts auktorisation att vara skriftlärd. Jag vet inte exakt hur det där fungerade, men de kunde de viktiga skrifterna, och i det judiska samhället var det ju så att lagen utgjorde liksom fundamentet och riktlinjerna både för den religiösa rätten och den civila rätten. Så att de skriftlärda hade ofta juridiska uppdrag av olika slag. De användes som domare bland annat i olika sammanhang. Det var personer som ofta hölls väldigt högt av folket och vördades för sin kunskap. Och av Jesu kritik när vi läser den här texten så kanske man kan ana att den där lite uppburna ställningen i samhället hade stigit om en aning åt huvudet, en del av dem. Den andra gruppen, fariseerna, var inte så många, men de utgjorde ett slags religiöst färgat politiskt parti. Det fanns ett annat parti också, saddukeerna. Och de där kämpade väl lite grann om inflytandet i Israel, ungefär som våra politiska partier gör idag. Generellt kan man väl säga att fariseerna, precis som de skriftlärda, var extremt noggranna med att följa föreskrifterna i lagen. Medan saddukeerna å sin sida kanske hade en lite mer, ja, vi skulle kanske kalla det liberal hållning i det här sammanhanget. Båda de här grupperna gjorde anspråk på att ha inflytande i samhället. Och det är intressant när man studerar hur Jesus talar till människor. För när han möter den vanliga, enkla människan så är han alltid oändligt barmhärtig och mild. Om han så möter den grövsta syndare så är det alltid med mildhet, med barmhärtighet och med kärlek som Jesus möter de här människorna. Men de här grupperna, de skriftlärda och fariseerna, är han mycket tuffare med. Och man kan fråga sig varför. Kanske är det så att den som gör anspråk på en ledares uppgift också behöver bedömas lite skarpare. Den som går in i en ledarroll tar ju på sig ett ganska stort ansvar och behöver kunna leva upp till det. Jesu kritik mot de här två grupperna skulle vi kunna sammanfatta i 4 punkter. Och jag ska kort bara beröra de punkterna, sen ska vi ha mer musik här, för det blir roligare, tror jag. Den första punkten handlar om att man inte lever som man lär. Allt vad de lär er ska ni göra och hålla, men efter deras gärningar ska ni inte handla, säger Jesus. Och det här är, kan man ju tycka, är ganska hårresande kritik mot två grupper som verkligen gjorde allt som stod i deras makt för att göra in i minsta detalj det de lärde. Var det någonting som de skriftlärda och fariseerna var kända för, så var det ju noggrannheten med minsta skiljetecken i lagen. Allt skulle följas. Och i den judiska vägledningstraditionen så hade man utvecklat 613 olika bud. Som man menade att om ni följer alla de här buden, då har ni fullgjort lagen. Då har ni levt fullkomligt i enlighet med Guds vilja. 613. Och man var noggrann med att följa det här. Så vad menade Jesus när han sa att de inte levde som de lärde? Det lät som att kritiken sköt lite över målet, eller hur? Men någonstans så förstår vi på Jesus att det här ledarskapet som de skriftlärda och fariseerna stod för präglades lite grann av att sila mygg och svälja kameler. Man var som sagt noggrann med minsta lilla kommatecken i budorden, men man tappade allt för ofta bort kärnan. Andan i lagen, som vi brukar tala om nu för tiden. Medan man liksom pekade finger åt den som brast mot bud 578, så kunde man strunta i att visa godhet och omsorg om sina medmänniskor. Man blev dömande. Man blev hård och kall i hjärtat. Och jag tror att det var det här som Jesus syftade på. Att bli så fokuserad på detaljerna att man tappar helheten och huvudsaken. Så när vi söker efter någon som kan vägleda oss i vandringen på livet, så kanske vi kan lära oss av Jesus här att det är viktigt att de personerna har helhetsbilden, har kommit åt kärnan i evangeliet. Och för att man ska göra det, så kan man inte bara plugga in evangeliet. Man kan inte bara korvstoppa sig med budord. Utan det budskap jag bär ut, det måste få brytas mot livets realiteter. Jag måste kämpa både med evangeliet och med livet för att lära mig var någonstans som vägen tillsammans med Gud är framkomlig. Och det hade enligt Jesus de här grupperna missat. Den andra punkten i Jesu kritik handlar om att man försvårade trons liv för människorna. Ja, 613 budord. Hur lätt är det att kunna dem i alla livets situationer och komma ihåg dem? En sak om man pluggar på en teologisk akademi i 12 år, då har man lite tid, va? Men vi som lever vanliga vardagsliv med jobb och familj och allting som det kräver av oss, för oss blir det inte lika lätt. På Jesu kritik så verkar det som att noggrannheten med alla dessa budord på något sätt tog bort kärleken till Gud som drivkraft och ersatte den med plikt. Glädjen i tron försvann därför att man måste vara så oerhört noggrann med att inte göra fel här och där. För då blev det galet. Men Jesus var det precis tvärtom. Om vi tittar på hur han predikade och hur han undervisade, så istället för att fragmentarisera lagen i 613 budord så sammanfattade han den i målande liknelser eller enkla levnadsregler. Vi kan nämna till exempel gyllene regeln. Allt vad du vill att människorna ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem. Tänk så enkelt. Eller det dubbla kärleksbudet. Älska Gud av hela ditt hjärta och älska dina medmänniskor lika mycket som dig själv. Plötsligt så ser man vägen utkristallisera sig. Du hittar stigen bland alla träd av budord. Och du får hjälp att gå. Det är vad andligt ledarskap handlar om. Att hjälpa oss att navigera genom snårskogen. Den tredje punkten i Jesu kritik har att göra med självhävdelse. Fariseerna och de skriftlärda hade blivit människor som trivdes i rampljuset. De skriftlärda framförallt hade speciella mantlar med stora hörntofsar. De skulle vara blå, de här hörntofsarna, läste jag någonstans igår kväll. Och man använde stora remsor med böner skrivna eller broderade på de här tygremsorna som hängde runt axeln så här. Och för att riktigt markera hur religiöst duktig och fin man var, så gjorde man de här hörntofsarna så stora som det bara gick och böneremsorna så breda så att det skulle synas tydligt att här var en skriftlärd, här var en riktigt bra kar. De var karar mest allihopa på den tiden. De behövde synas, de trivdes i rampljuset. Och man kan ju tycka att det kanske är en bra egenskap hos en ledare att han syns. Det är ju lättare att följa den man ser än den man inte ser, eller? Men ändå så slår Jesus ner på det här. Och man kan undra varför. Emil Gustafsson hette en förgrundsgestalt i svensk frikyrklighet i slutet på 1800-talet. Han hörde till det som då hette Helgelseförbundet. Och han sa så här vid ett tillfälle: den som har mycket att säga om sig själv har aldrig någonsin sett Gud. Och det där kan vara någonting att fundera kring. Har du brottats med Gud som Jakob, som det berättas om i första Mosebok? Har du verkligen haft med honom att göra och präglats av honom? Då är jaget inte viktigt alls. Då vill jag bara lysa på Gud. Då vill jag bara hålla mitt ljus upp så att människorna ska se Jesus. Och därför så tror jag att vi är smarta om vi söker våra vägledare bland de tystlåtna vandrarna. Bland de som inte gör väsen av sig med sitt ledarskap. Eller med sina ambitioner att vara ledare. Den fjärde och sista punkten är kanske rätt besläktad med den tredje. Den handlar om titelsjuka. Det var viktigt för de skriftlärda att kallas rabbi. Rabbi är det judiska ordet för lärare. Eller om det var hebreiskt eller arameiskt kommer jag inte ihåg. Men det spelar mindre roll. Man ville ha titeln. Och det handlade ju om att något sätt stärka sin position, underbygga sin position. Jag var någonting speciellt i samhället. Men Jesus säger här att låt ingen kalla er för rabbi. Och ingen heller ska, låt inte heller någon kalla er fader. Och inte lärare. Därför att ni är bröder. Ni är systrar. Inför Gud är alla lika. Ingen är för mer. Ingen är ovanför och ingen är under. Utan vi är lika. Jag växte upp i en pingstkyrka. Och på den tiden, 70-talet, så använde vi fortfarande uttrycken syster och broder när vi pratade med dem varandra. Kan syster Karlsson leda oss i bön, kunde predikanten säga i en gudstjänst. Eller broder Olsson har ett tillkännagivande här. Och det kan man ju tycka är lite småfånigt och vi kan le lite åt det. Men det fanns en ganska viktig grundtanke i det här. Vi är lika inför Gud. Ingen är för mer. Alla har vi samma betydelse. Alla har vi samma värde. Om du möter en andlig ledare för vilken titlarna har betydelse, då kan man ställa sig frågan, hur ser människosynen ut hos den personen? Värderar han alla människor lika, eller hon? Det sprider sig lite en titelsjuka i vissa delar av kyrkligheten i vår tid. Folk som gör anspråk på ledarskap vill gärna bli kallade för apostlar eller profeter eller biskopar eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att du hittar de bästa vägledarna på vägen tillsammans med Gud bland dem. Därför att de har missat ödmjukheten. De har missat det som Jesus säger och det som jag tycker att visar så tydligt i det här lilla dramat om livsmedelsbutiken här. Fruktbutiken. Man har missat att vara tjänare. Man har missat att vara den som underifrån hjälper de andra fram. Det är den typen av vägledare som vi behöver. När vi pratar om ledarskap, helt avslutningsvis, så vill jag hellre tala om vägledning än ledarskap. För jag kan känna ibland att ordet ledarskap har blivit lite förgiftat. Dels så talar man ju om ledarskap i alla möjliga sammanhang och det kan lätt ge bilden av en person med mycket makt som pekar med hela handen. Och inte sällan så har ju olika teorier om ledarskap försökt att användas inom kyrkorna. Allt för ofta har jag känslan av att de här teorierna har varit mer inspirerade av näringslivets managementlitteratur än av Bibeln. Och frukten har också varit därefter många gånger. Men pratar vi om vägledning så kokar vi ner det andliga ledarskapet till vad det faktiskt handlar om. Att en vägledare är ju någon som leder oss fram på vägen. En vägledare måste ha gått vägen först. För annars vet han inte vart den leder. Och har han eller hon inte gått vägen så vet man inte var fallgroparna finns. Man vet inte vilka sidospår som leder åt fel håll. Man känner inte igen vilken väg man ska välja i vägskälen. Därför bygger varje sann andlig vägledning på erfarenhet i första hand, inte bildning. Och förstå mig rätt när jag säger det här nu, för bildning är bra. Och Jesus på ett ställe framhåller en god skriftlärd som en person som är en väldig tillgång. För med ett citat, han kan plocka fram ur sitt skafferi både det som är gammalt och nytt. Det vill säga, där finns erfarenheter som kan förklaras genom all den kunskap som han har. Det är nyttigt med bildning för den som ska vara en andlig vägledare. Men det grundar sig i erfarenheten av att ha vandrat tillsammans med Herren en tid. Det är först då som jag känner vägen. Och det är först då som jag också kan visa den för andra så att de inte kommer vilse. Vi lever i en tid och har gjort så ett tag där väldigt många människor gör anspråk på olika former av andligt ledarskap. Och det säger sig självt att det är en tid när vi behöver ganska tydliga kriterier för vem vi kan anförtro vår andliga resa till. Och det är det som jag har velat hjälpa till med den här lilla predikan. Vi ber tillsammans. Tack Far i himlen för att du ytterst är den som leder oss fram på vägen mot att lära känna dig. och mot att leva i gemenskap med dig. Men tack också Herre för att du kallar människor och utrustar människor och leder människor fram till erfarenheter som gör att de kan hjälpa oss andra. Hjälp oss att hitta de här andliga vägledarna som känner vägen och kan visa oss rätt. I Jesu namn. Amen.